Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkommen till Radio Nolaskogs och det andra programmet med vårdpratarna. Idag lyssnar vi till barnmorskan Britt-Marie Sjölund som berättar om barnmorskeyrkets utveckling och sin tid som barnmorska. Jag heter Elly Gunnarsson och nu överlämnar jag ordet till Britt-Marie.
Jag är föddes i en liten by i Jämtland, Björlelit. Jag uppväxt tillsammans med mor, far och tre äldre syskon, så jag är sladdbarn. Mina syskon var 10, 14 och 15 år äldre än vad jag var. Mina föräldrar hade ett litet jordbruk, men pappa jobbade också som diversarbetare. Och mamma var hemmafru. Jag gick vanlig grundskola, tog rörlexamen 1962. Därefter arbetade jag som hembiträde fram till 1965. Då jag började på sjuksköterskeskolan i Östersund. När jag var liten så berättade min mamma att hennes mamma, alltså min mormor, ofta var hjälpgumma åt barnmorskan. Och när hon var på besök hos barnmorskan så sa alltid min mormor till min mamma att nu måste du vara tyst när vi går förbi den här väskan. Det är barnmorskeväskan och där ligger små bebisarna och de får vi inte väcka. Det där fascinerade mig och jag tror att det var det som gjorde att jag blev barnmorska. Jag har delat upp det här pratet i tre olika delar. Först vill jag prata om barnmorskan och hennes utbildning med mera från 1700-talet fram till början av 1920-talet. Sen lite om Öviks BB och förlossningshistoria och slutligen min egen resa som barnmorska. Förlossningarna skedde ju mest i hemmet på 1700-talet och egentligen ända fram till 1940 då det blev övervägande förlossningar på kliniker. Men när förlossningen skedde i hemmet då hade man en jordgumma och kvinnorna i byn runt om sig. Inga män fick närvara vid förlossningen. 1711 kom det första barnmorskereglementet i Sverige. Barnmorskan skulle stå under Collegium Medici, Lydno och Skydd. Johan von Horn som levde 1662-1724 kallades för den svenska obstetrikens fader. Han utbildades i Paris och han skrev den första läroboken 1697 för barnmorskor. Den hette Den svenska välövade jordegumman. Utbildningen bestod då av två terminer med två föreläsningar i veckan i Stockholm. Och sen var det två års praktisk undervisning med erfaren barnmorska. Den här utbildningen bekostades av eleverna själva. 15 riksdaler silvermynt när de började och 15 riksdaler silvermynt när de slutade. Hur skulle då en barnmorska vara beskaffad? Jo, framförallt så skulle barnmorskan vara ansenliga, hedersamma matroner med god uppfostran. Inte för gamla, inte för unga. Gudfruktiga, tystlåtna, flitiga, oförtrutna, ej avundsjuka, ej tjocka och frisk mod, men framförallt inga fyllebytor. Oftast var det kloka gummor som hade någon speciell förmåga, till exempel att de kunde eller hade några övernaturliga eller jordnära kunskaper som blev barnmorskor. Jordegummorna var illa sedda i den akademiska världen, framför allt bland de manliga läkarna. Det skedde ryktesspridning om att de var fyllekärringar. Det berodde nog mycket på att läkarna ville ta hand om förlossningarna själva. 1777 så kom barnmorskereglementet och där fick barnmorskan sin tystnadsplikt. Det var för att skydda ogifta kvinnor och deras oäkta barn. Tystnadsplikten gjorde att kvinnorna fick rätt att i okänd ort framföda foster utan någons åtal eller efterfrågan om hennes person. Barnmorskan blev vid vite förbjudet att yppa något som hade sagts till henne i förtroende. Tystnadsplikten har således gamla anor och gäller idag för all medicinalpersonal. 1775 startades det allmänna barnbördssjukhuset i Stockholm. Där tog man in fattiga och ogifta kvinnor. Det var för att minska på barnamorden hos de här kvinnorna som man öppnade ett allmänt BB. Det blev också en läroanstalt för läkare och barnmorskor. Barnsängsfebern härjade svårt på allmänna BB. Vissa perioder så dog en av fem kvinnor. Det är ju en ofattbar siffra. 1840 så lade Semmelweis i Wien fram tesen om att det hade något med läkarnas händer, det här med barnsängsfebern. För hos de patienter som läkarna förlöste så var dödligheten 3 gånger större än när barnmorskorna förlöste. Men Semmelweis fick mycket motstånd bland akademikerna. För akademikerna kunde ju inte föra smittan vidare, för de ansågs ju vara rena. Men läkarna förlöste och sen gick de och obducerade de här kvinnorna som hade dött av barnsängsfeber. Och sen gick de direkt in i förlossningssalen igen och gjorde ingen handtvätt däremellan. 1879 så kom det ett reglement för barnmorskornas personliga hygien. Professor Bovin, han var lärare på barnmorskeskolan i Stockholm under 1920-talet. Han sa att barnmorskorna skulle ha lugn och tålamod. Det var hennes yttersta dygd. Om fosterljuden är bra och om barnmorskan observerar alla detaljer i förloppet så forcerar aldrig förlossningen. Tänk på att kvinnan kan vara arbetstrött. Låt henne vila, äta, dricka och ha inte bråttom. 1919 reglerades barnmorskutbildningen i Sverige.
När lillan kom till jorden, det var i maj när juken går, sa mamma att det lyste av vågen då. Som silver och körsbärsträdet stod i blom och svalan kvick och munter just hit med våren kom. Ulvivas prins såg svaja, bofinken slog så glada slag, då blev jag döpt till Maja, för lillan det var jag. Och därför säger mamma, så är jag nästan alltid glad. Jag tycker hela livet är som en solskensdag.
Det var när lillan kom till jorden med Alice och Titti. I Övik så utfördes det första kejsarsnittet 1914 utav kirurgen Erik Lind. Mamman dog tyvärr utav tarmvred på 9:e dygnet, men barnet överlevde. 1923 anställdes den första barnmorskan på sjukhuset. Och 1928 anställdes ytterligare en barnmorska. Den barnmorska som skulle vara med på förlossningen lejdes tidigare in från den socken där kvinnan kom ifrån. Medelvårdtiden för en förlossningspatient eller BB-patient var 1921 13,27 dygn. 1928 så hade sjukhuset 13 BB-platser och 1949 28 BB-platser. 2016 har man 4 platser för BB-patienter. 1950 anställdes Allan Göransson. Han var då ensam läkare med specialistkompetens på kvinnosjukvård i hela Norrland. Allan Göransson var unik för sin tid. Han arbetade aktivt för att papporna skulle få närvara vid förlossningen. 1968 så flyttade man i en flygel och 1997 flyttade man till den nya kvinnokliniken. Förlossningsantalet var som högst 1948. Då föddes drygt 1000 barn här i Örnsköldsvik. Och 2016 så är det cirka 600 barn som kommer att födas. Min egen resa som barnmorska. Jag började som sagt sjuksköterskeskolan i Östersund 1965. Och BB-placeringen var mycket rolig trots att syster Britta, avdelningsföreståndaren, höll både elever och mammor i herrans tukt och förmaning. Hon stod alltid i fönstret på morgnarna för att se när doktor von Post, som var överläkare, gick över gården. Då fick vi elever gå in till mammorna och se till att de låg i sängarna, för de skulle vara på plats när doktorn kom på rond. Arbetet gick ut på att varje morgon ta puls och blodtryck och sen gå runt med spolvagnen för att skölja kvinnornas underliv. Vi gick med vattenkannan, stoppade bäcken under stjärten på kvinnorna och hällde sedan vatten över underlivet. Det var dels för att kvinnorna fick inte stiga upp, de var ju sängliggande från början. Och sen var det också för att kontrollera avslaget så att det inte luktade illa, så att det var någon infektion på gång. Resten av dagen så var det arbete i barnsalen. Efter 2 år på sjuksköterskeskolan så följde 15 månaders barnmorskutbildning i Stockholm. Det fanns på 1960-talet 2 utbildningsorter i Sverige. Den ena var i Stockholm och den andra i Göteborg. Största utbildningstiden var på förlossningen. Vi skulle ha minst 60 förlossningar och vara vid en sätes förlossning. Vi fick lära oss lägga tång på docka. Jag har aldrig använt tång efter det. Men vi fick också lära oss att lägga sugklocka. När kvinnan kom till förlossningsintaget så gjordes en undersökning av fosterläget genom att vi kände utifrån på kvinnans mage. Lyssnade med trätratten på fosterljuden. Bedömde hur kraftiga verkarna var. Sen gav vi ett vattenlavemang på cirka 1-1,5 liter och så rakade vi kvinnans underliv. Förlossningen på Södersjukhuset hade 20 förlossningsrum. Och hälften av dessa så fick papporna vid närvara. Det fanns 2 rum som var speciellt ljudisolerade för kvinnor med havandeskapsförgiftning. De skulle ha mörkt och tyst. För att se hur förlossningen gick framåt så var det att känna utifrån på magen hur långt fostret hade trängt ner i bäckenet. Och att göra rektala undersökningar. Någon enstaka gång fick vi känna vaginalt, alltså i slidan. Men med stor desinfektionstvätt före. Det var stor risk för infektion. Vi hade under utbildningstiden att förhålla oss till 3 ven. Vänta, vänta och vänta. Kejsarsnittsfrekvensen var låg. 2 timmar efter förlossningen fick mammorna och barnen föras till BB-avdelningen. Barnen låg i barnsalen. Till mammorna fick de komma klockan 6, 10, 14, 18 och 22. Detta var för att passa personalens arbetstider, inte barnens behov. Vårdtiden för normalförlösa var 6 eller 7 dygn. Övervakningen på förlossningen bestod av att lyssna på fosterljud med trätratten var 15:e minut och känna intensiteten på verkarna med händerna. Man började tala om att i Montevideo så hade man utvecklat CTG. Men det kom inte till Sverige i någon större utsträckning förrän på 1970-talet. Den 13 maj 1968 fick jag mitt barnmorskebrev av prinsessan Sibylla. Prinsessan Sibylla var skolans beskyddare. Det var därför hon delade ut barnmorskebrevet. Thank you.
och grön bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvinds ackord så min hembygd och hälsa mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders skog? Det är tomt bakom lönarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat så kalt. Där den låg ligger bergen var. Men där över går minnet med vinden så svag. Och det minnet är allt som är kvar. Och det är jag som såg en gavel stå vid och ett fönster stå öppet där i. Som piano det gör och en munter bit av en visa med fin melodi. Och det som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ner in vid sjön för att höra hans tal. Om det gamla som gått medan tiden led. Om det gamla i alstens dag och sitt sorg. Och sålande svar han slår men så svagt som det blå vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där det kära gestalter och synen nyss, där står gamla i all stängs
Det var Strövtåg i hembygden i Mando Diao. Jag jobbade sen i Östersund i 2 månader på förlossningen. Och efter det så flyttade jag till Uppsala och började på förlossningen på Akademiska sjukhuset. Där hade man utbildning för läkare. Min första förlossning där glömmer jag aldrig. Då stod min kvinna i utdrivningsskedet. Och då öppnades dörren och in kom överläkaren med cirka 20 kandidater för att se hur en förlossning gick till. Som tur var så hade jag en duktig kvinna i förlossningssängen. Det blev en mycket fin förlossning. Och 21 personer gick sen ur salen med ett lyckligt leende på läpparna. Det bedrevs ju också mycket forskning på Akademiska sjukhuset. Jag minns när vi skulle göra en normalkurva för öppningsgraden av livmodertappen på först respektive omföderska genom att känna vaginalt. Varje halvtimme skulle vi känna. Någon tvätt behövdes inte. Åh, vilka infektioner vi skulle få. Men det blev inga infektioner. Normalkurvan var 6-8 timmar för en omföderska och det dubbla för en förstföderska. CTG som övervakning kom mer och mer. 1972 så protesterade många kvinnor i Sverige för att få rätt till en effektiv smärtlindring vid förlossningen. Den smärtlindring vi hade förut var lustgas och petidin. Petidin är ett morfinliknande preparat. Nu fick vi barnmorskor börja lägga bäckenbottenbedövning som hjälp i slutet av öppningsskedet. Ryggbedövning som narkosläkarna la började också bli mer vanligt. Jag arbetade i Uppsala mellan 68 och 74 då vi flyttade till Örnsköldsvik. Jag fick mitt första barn 1971 i Uppsala. 74 och 76 föddes barn nummer 2 och 3. Jag arbetade ett och ett halvt år på vårdskolan för att sedan 1979 börja på mödravården. När jag födde barnet 74, alltså barn nummer 2, så ville jag gå hem på femte dagen. Då skulle jag helst ha skrivit på ett papper att jag gick hem på egen risk. Allan Göransson suckade och sa, ja, dessa barnmorskor. Vårdtiden var då 6 dagar för förstföderskor och 7 dagar för omföderskor. 1975 så fick vi en ny abortlagstiftning i Sverige och med den följde rätten att barnmorskor fick skriva ut p-piller och sätta in spiral. 1979 fick jag förskrivningsrätten. I början av 80-talet utvecklades föräldrautbildningen. Det var en utbildning både för mammor och papper. Utbildningen innehöll det mesta om förlossningen, smärtlindring men också tiden före och efter förlossningen. Sommaren 86 så var det brist på barnmorskor på förlossningen. Det var risk för att man skulle behöva stänga avdelningen. Vi var några barnmorskor från mödravården som utlånades till förlossningen för att rädda situationen. Plus att de barnmorskor som redan fanns där fick ändra sina scheman så att vi kunde ha förlossningen öppen. Ultraljud med dopton var en stor förändring som kom. Tänk att kunna höra fosterljuden redan från vecka 12 istället för att när man lyssnade med trätratten kunna höra dem från vecka 20. Och dessutom så kunde ju föräldrarna höra fosterljuden också. Övervakningen utvecklades mer och mer med CTG och inre tryckmätning av värkarna. Kejsarsnittsfrekvensen hade nu blivit 15%. Förlossningskonsten som förut bestod av barnmorskans händer, intuition och trätratt hade du bytt mot mer teknisk övervakning. 1997 så flyttade som sagt kvinnokliniken in i nya lokaler. Det fanns 4 förlossningsrum, 12 BB-platser, 4 gymplatser, kvinnoklinikens mottagning och specialistmödravård på samma plan. Någon barnsal fanns inte i det nybygget eftersom barnen vistades hos sina mödrar dygnet runt. I mån av plats så fick också papporna sova över. Barnmorskorna i Övik var mycket snabba att ta till sig nya saker som hände. Vi var tidigt med att ändra olika förlossningssätt där mammorna inte behövde ligga på rygg hela tiden utan man kunde stå bredvid sängen och föda eller man kunde stå på knä och föda sitt barn. Och mycket aktiva med att bedriva förlossningen utifrån mammorna, hur de ville ha det. Från 87 till min pensionering 2007 så hade jag olika chefsuppdrag på kvinnokliniken. När jag ser tillbaka på den här tiden, så det jag ångrar mest utav allt det var hur vi tog hand om våra föräldrar som fick döda barn. De fick inte se barnen på 70-talet och de skulle helst glömmas bort så fort som möjligt. När man idag ser hur föräldrarna tar hand om sina döda barn för att verkligen ta ett adjö innan man lämnar dem vidare, så funderar man verkligen på vad det var vi höll på med. Under min 40-åriga tid som barnmorska har det skett en enorm utveckling. Från vänta till att aktivt leda förlossningen.
Så
såg du lilla pide ung. Än så är det vinter, än så sova björk och ljung, ros och hyacinter. Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står. Såg du lilla vide, än så är det vinter. Solskens öga ser på dig, solskens famn dig vaggar. Snart blir grönt på skogens stig och var blomma flaggar. Än en liten solskens bön, vid en liten blir så grön. Solskens öga ser dig, solskens famn dig.
Det var Sov du lilla videung med Ingela Pling Forsman.
Tack Britt-Marie. Det här var en väldigt intressant översikt över det här med barnmorskeriet. I och med att du säger att du fick ta emot barnmorskebrevet ifrån Sibylla, prinsessan Sibylla, då innebar det väl att du fick stipendium, eller hur?
Ja, jag fick stipendium för.
Det var stort.
Ja, det var det.
Ja. Det här med CTG, ska du förklara det lite närmare? Mm.
Det är ju en apparat som man sätter utanpå kvinnans mage, då, den gravida magen. Där man lyssnar på fosterljuden och även kan registrera verkarna.
Kejsarsnitten har ju, vad jag förstår, ökat. Förut så var det ju mycket akuta kejsarsnitt. Men nu, om jag har förstått det rätt, så är det mer ofta utifrån kvinnornas önskemål. Kan du berätta om det här, vad man har gjort under tiden med att bearbeta kvinnornas tvekan och svårigheter inför en förlossning?
Ja, det ligger ju mycket på den här tiden före förlossningen, alltså under mödravårdstiden. Vi hade en grupp, Aurora-grupp, som var speciellt intresserad av det här med gravida kvinnor och deras förlossningsrädsla. Så de träffar de här kvinnorna ett antal gånger utifrån behovet från kvinnorna då. Jag kan inte säga att förlossningsfrekvensen eller kejsarsnittsfrekvensen gick ner. Men det blev i alla fall så att det blev en större trygghet inför förlossningen. Förlossningsfrekvensen eller kejsarsnittsfrekvensen har ju ökat från den tiden där jag gick barnmorskutbildningen. Då var det ju enbart i princip om det var att man inte kunde få barnet den naturliga vägen som gjorde att det blev ett kejsarsnitt. Nu har ju de här utökats så att det är en del på grund av förlossningsrädsla. Eller man vill inte föda barn normala vägen. Oftast går det ju vara en medicinsk indikation på att man ska göra ett kejsarsnitt. En operation är ju alltid en operation.
Jag har en rätt rolig historia från min tid på operation här i Övik. Det kom ett akut kejsarsnitt. Och det innebar ju att allting annat stoppas. Mm. Patienterna som låg i korridoren fick vänta där. Mm. Och så gjordes kejsarsnittet. Och det var en barnmorska, en äldre Anna, som skulle ta hand om barnet. Hon kom springande i korridoren med ett stort knyte med handdukar. Och puttra hela tiden att man inte hade hört av sig. i tid för henne. Så kom hon in i operationssalen och den som opererade la ju det här lilla knytet i hennes klädhög här. Och för att ordna det riktigt så sprang hon ut i korridoren och där låg en patient som väntade på operation. Hon la det här knytet och det här alla kläder på patientens säng på hans fötter. Och jag kan aldrig glömma den här mannen, hans min. Först vänta på operation och sen kom det här blodiga knytet. Hon lurade in det och så sprang hon iväg och fortfarande talade om att man hade kallat på henne för sin. Och jag undrar alltid den här mannen vilken upplevelse han hade.
Ja, han måste ju ha funderat.
Ja, visst. Men det var akut och allt gick väldigt snabbt. Mm. Du berättade om chefskapet här i slutet. Kan du utveckla det lite mera? Mm.
1987 så blev chefskapet på BB ledigt och jag blev ombedd att söka. Och det gjorde jag och jag sökte och jag fick det. Sen utvecklades det här från 97, då blev det att jag blev chef även för mödravården och för kvinnoklinikens mottagning. Avdelningsföreståndare. Sen så blev jag verksamhetschef för hela kvinnokliniken. Och det var lite unikt. Jag var nog den första barnmorskan i Sverige som blev chef för en kvinnoklinik. Och de här doktorerna vi hade på kvinnokliniken, de fasta doktorerna, det var aldrig något bekymmer. Men vi hade en del stafetter och de tyckte det där var konstigt. Hur skulle en barnmorska kunna vara chef för en kvinnoklinik? Men jag hade ju en förmildrande omständighet. Jag var ju gift med en doktor. Så du gick ju någorlunda. Så att jag var chef, verksamhetschef där på kvinnokliniken fram till 2006.
Tack än en gång, Britt-Marie. Nästa program med vårdpratarna kommer i Radio Nola Skogs tisdag den 22 november. Då medverkar Siri Westerlund och Britt Nylander.
Jag heter Erik Bergström. Och som ett slags allhelgona special, det som vi nu närmar oss, så ska jag läsa en novell som jag läste första gången någon gång i grundskolan. Och den har på något konstigt sätt blivit en ständig följeslagare till mig. Den är liksom som en melodi som går in i mig. Och jag får väl be om reservation för en del namn och på personer och platser. För det här utspelar sig i Ungern. Och ungerska är ju inte någonting som jag brukar hänge mig åt i någon större omfattning. Och jag hoppas att ni uppskattar denna novell lika mycket som jag gör. Och jag tycker att den passar bra nu, eftersom allhelgonahelgen handlar om hågkomst. Och hur länge minns vi en människa? Någon har sagt att så länge som någon kommer ihåg dig så är du inte riktigt död. Om det nu är till tröst eller inte, det är nog upp till var och en. Men jag hoppas att ni vill lyssna på den här novellen nu. Varsågoda. När dog Janos Kovacs? Av Lajos Szilagyi. Han gav sig inte tid att tvätta sig om händerna, fastän det var alldeles nedsmetade av fernissa. Utan torkade endast av dem på den trasa som hängde på en spik bredvid dörren. Sedan knöt han ihop bandet på sitt gröna snickarförkläde och tog detta av sig. Varefter han borstade bort hyvelspånen från byxorna. Så satte han på sig hatten och innan han steg ut genom dörren sa han med ovanlig trötthet i rösten ett godnatt till den gamla snickarmästaren som stod med ryggen mot honom och kokade lim vid spisen. Ända sedan morgonen hade en egendomlig känsla kommit honom att skaka av frossa. Smaken i munnen var dålig. Ibland hade för en stund hyveln i hans hand stannat. Och trött hade han måst sluta ögonen. Han gick hem och åt där utan aptit sin kvällsmat. Han bodde hos en gammal gumma. Änkan efter en färrens borka i ett torftigt litet rum som en gång varit vedbod. Den natten, den 4 oktober 1874, klockan en kvart över ett, dog snickargesellen Janos Kovacs i en ålder av 35 år. Han hade varit en mager, stillsam man med blekt ansikte och rödaktiga mustascher. 2 dagar senare begrovs han. Varken hustru eller barn lämnade han efter sig. Bara en syster som tjänade i Budapest som kokerska hos en bankdirektör Tordai. 5 år senare dog den gamle snickaren i vars verkstad han arbetat. Och 9 år senare vandrade den gamle gumman som han bott hos samma väg. Efter 14 år lämnade Tordais kokerska hans syster, det jordiska. När 21 år hade gått, den 6 mars 1895, satt några droskkuskar på en liten krog i slutet av Kerpesievägen och drack vin vid ett bord täckt av den sedvanliga rödrutiga duken. Det var långt lidet på natten. Klockan kunde vara ungefär 3. Det stödde armbågarna på bordet medan det skrattade ofta och högljutt. En otäck besvärande cigarrök drog i virvlar över borden. De berättade om sina minnen från militärtjänsten. Då sa en av dem, en tjock och rödbrusig kusk som kallades för Fricky. En gång må ni tro, befallde en korporal, en av rekryterna, att sticka in huvudet i kakelugnen. Här brast han så ut i skratt att han slog med handflatan i bordet. Rekryten stoppade in huvudet i kakelugnen och där måste han 100 gånger ropa: Herr Zugführer melde behortsamst. Herr plutonchef, jag ber underdånigast att få rapportera. Stackars kar. Där knäböjde han på alla fyra framför kakelugnen medan vi klatschade till honom där bak så att vi fick ont i händerna. Minns du det, Frankie? Frankie nickade. Den tjocka kusken ströks över pannan. Vad hette nu den där pojken? Frankie stirrade ut i luften och sade sedan eftertänksamt: Kovacs. Janos Kovacs. Den natten uttalade för sista gången en mänsklig röst Janos Kovacs namn. Den 10 november 1899 infördes från tobaksfabriken i Oboda till Sankt Janos sjukhuset en arbeterska som led av hjärtfel. Hon kunde vara omkring 45 år. Hon lades i första våningen på allmän sal nummer 3. Låg där tyst och förskräckt, gripen av känslan att hon skulle dö. De övriga patienterna i sjuksalen sov redan. Det trådde skymning. Endast ett blått litet riksglas lyste rovoljelampans veke. Arbeterskan stirrade med vidöppna ögon in i halvdunklet och tänkte igenom sitt liv. Hon mindes då en sommarnatt på landet och en yngling med milt blickande ögon, i vars sällskap hon strövade omkring på den doftande ängen. De hade flätat lillfingrarna i varandra och som den natten gjorde henne från flicka till kvinna. Den ynglingen var Janos Kovacs och hans anledsdrag, hans röst och blick återvände då för sista gången. Men vid det tillfället uttalades inte hans namn högt. Det flammade blott stumt upp för några ögonblick i den döende arbeterskans tankar. Året därpå brann i den reformerta prästens boställe ned, i vars arkiv de dammiga kyrkböckerna förvarades, i vilka Janos Kovacs födelse och dödsår var antecknade. I januari 1901 rådde sträng köld. Fram emot kvällen, då det redan blivit mörkt, kröp en trasigt klädd man över bykyrkogårdens dike. Han stal två träkors för att kunna tända en brasa åt sig där hemma. Det ena korset tillhörde Janos Kovacs. Åter gick två årtionden. 1920 satt i Keskimet en ung advokat vid sitt skrivbord och inventerade faderns kvarlåtenskap. I tur och ordning öppnade han lådorna och tittade noga på varje papper, ett och ett. På en lapp stod skrivet med dålig stavning: för polering av två stolar, mottaget fyra forinter, 60 kreutzer, högaktningsfullt Janos Kovacs. Advokaten ögnade igenom räkningen, rev sönder den och slängde den i papperskorgen. Morgonen därpå bar jungfrun ut den och tömde dess innehåll i borträndan av gården. Tre dagar senare regnade det. Den söndrivna lappen genomdränktes alldeles och blott så här mycket blev kvar av den: J. Kova. Allt det andra plånades ut av regnet. Bokstaven J kunde knappt urskiljas längre. Sedan regnade det inte på länge. Begravna i dammet och soporna låg där och teg. Endast dessa få bokstäver, J, K, va. De sista bokstäverna, de allra sista detaljerna av de linjer som påminde om Janos Kovacs. Några veckor därefter dånade himlen och öste regnet ned som om det skulle ha hällts ur kannor. Den eftermiddagen suddades också de dittills bevarade bokstäverna ut. Längst höll sig bokstaven V. Ty där staplarna möttes i den hade Janos Kovacs tryckt hårdare med pennan. Till slut utplånades också den av vattnet. Och då, just i det ögonblicket, 46 år efter hans död, upphörde för alltid, försvann för alltid från jorden snickargesällen Janos Kovacs. Slut.